Välkomna till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till delårsrapporten.
Jag heter Mattias Hagberg.
Jag heter Jessica Schiefauer.
Jag heter Martin Engberg.
Och jag heter Elin Bordy. Låt oss börja med lite poesi. Till mitten hunnen på vår levnadsvandring hade jag i en dunkel skog gått vilse och irrat bort mig från den rätta vägen. Hur svår den skogen tycks mig att beskriva, så vild och full av snår och oframkomlig, att blotta tanken på den väcker fruktan. Ja, det är inledningen från Dantes Divina Komedia, den gudomliga komedin, i översättning av Ingvar Björkesson. Det här verket handlar ju då om en vandring som Dante kring påsken år 1300 säger sig ha företagit genom de tre riken som väntar oss efter döden. Helvetet, skärselden och paradiset. Men låt oss börja i en lite annan ände, tänker jag. Några av oss, eller kanske en, vi behöver inte nämna några namn, fyller jämnt det här året. Någon annan, möjligen nästa år. Vi behöver fortfarande inte nämna några namn. Halvvägs till 100 i alla fall. Det är ju beaktningsvärd, aktningsvärd ålder, heter det. Det kan ju då tyckas upplagt för en medelålderskris, eller hur? Det kan ju gälla själva livet. Då kanske man skaffar sig en liten sportbil eller en tatuering eller något annat omvälvande, inte vet jag. Men om den här medelålderskrisen istället, eller kanske även, handlar om själva författarskapet, då blir det knivigare. Vad gör en författare av sin kris? Skriver en liten raffig essäsamling kanske? Eller tvärtom, ger sig på att skriva en riktigt maffig stor roman. Det där verket som ska omfatta allt. En kraftmätning i stil med, tja, Dantes nedstigning kanske. Nu ska man allt visa dem. Någon som känner sig träffad? Vem vet? Ja, stenarna och glashuset, ni vet. Jag är rädd att det kanske är något åt det här hållet. Alltså inte den raffiga essäsamlingen då, utan den stora romanen som jag själv vet mig på. Men jag fyller ju ändå 45, så det är väl inte mer än rätt. Ska man krisa så ska man krisa rejält. Jag tänker att det som orsakar själva medelålderskrisen är att man liksom börjar skymta slutet där framme. Det kanske inte är så himla många år och dagar kvar som man hade föreställt sig. Eller man kanske inte hade föreställt sig någonting. Men plötsligt börjar man räkna i huvudet och inse att hallå där, vi är snart framme. Och åtminstone jag kan känna en nästan större stress i relation till författarskapet och skrivandet än till liksom själva antalet dagar av liv som är kvar. Hur många böcker till kommer jag hinna skriva? Det går inte fortare. Vad har jag gjort? Hur många har jag skrivit? Vad blev det? Har jag skrivit samma bok 5 gånger? Eller så. Kanske är denna livets mitt helt enkelt den dunkla skog där Dante befann sig, eller påstod att han befann sig. Jag vet inte hur stor sanningshalt vi ska lägga i det där. Men så kan det vara. Är det i den dunkla skogen vi sitter? Jag håller här denna något snåriga vandring och släpper in mina kollegor. Har ni en kris? Och är den livsbetingad eller skrivbetingad? Eller både och? Take it away.
Jag tror jag låter de som är äldst svara först.
Och då är du äldst, Martin.
Ja, okej. Men jag tänker inte svara på det.
Klart du inte tänker.
Nej. Men däremot den här frågan om ifall man, hur många böcker man hinner skriva och så vidare, har jag räknat lite grann på. Och jag har också en fråga som gäller det här med om vi pratar liksom den författarens medelålder, eller sammanfaller det liksom med författarskapet, alltså författarskapets ålder? Är det samma sak? Undrar jag också. För det, jag tänkte att jag debuterade 2006. Och det var det år jag skulle fylla. Det får inte jag säga nu. Nej, just det. Jag måste säga. Jag skulle fylla 32. Och med den bok som kommer nu i maj-juni så inräknat, så har jag gett ut 6 böcker då. Och det är 5 romaner och en novellsamling. Och sen har jag gett ut 2 läsa lättböcker och det blir 8 titlar totalt då. Och så om 2 år, då firar jag 20 år som författare då. Så att jag tänker att det är ganska långt ifrån medelåldern i mitt författarskap. Och i så fall så dröjer det ju 20 år till minst innan jag hamnar i den litterära medelåldern, tycker jag. Och eftersom jag kommer att skriva upp böcker ungefär tills jag blir 80, kanske 90, tänker jag. Och kommer ha liksom en exponentiell utvecklingskurva när det gäller produktiviteten. Så räknar jag med att jag kommer att ha skrivit minst 120 i böcker innan jag dör.
Jag tycker det är fusk faktiskt att du liksom... Jag tycker det är fusk helt enkelt att ditt författarskap, att du undflyr det här. För då är det ju, då ska man ju ändå hinna, man ska ju vara författare ganska länge då om man alls ska komma till en litterär medelålderskris.
Som författare så fyller jag 18 år idag.
Mm, och det där tycker jag är fånigt. Vad säger ni andra?
Ja, men det är intressant för jag debuterade också när jag var 32 ju.
Tittar du på mig nu när du
säger
det? Som om det vore en fråga.
Ja, jag tittar på dig för du vet mer om mitt författarskap än vad jag gör själv. Men, nej, men om jag faktiskt då ska försöka svara på din fråga då, som vissa somliga här undvek. Så personligen så har jag absolut ingen kris. Den la jag bakom mig när jag fyllde 40 med buller och bång. Och jag har aldrig mått bättre i livet, måste jag säga. När det gäller författarskapet. Jag gillade i och för sig det här resonemanget med att författarskapet inte är lika gammalt som en själv. För det är det ju inte. Det har du ju helt rätt i. Jag började skriva på allvar när jag var i 20-årsåldern. Och nu så är jag 46. Så då är ju mitt författarskap mycket yngre än jag. Men jag tänker också lite grann så här, Martin. Man kanske inte kan tänka att författarskapets medelålder ska infalla vid 40. För då måste du leva för jäkla länge.
Exakt vad jag menade.
Det är min plan. Är det då?
Ja, okej. Okay. Ja, men det, jag önskar dig all lycka med detta. Men när det gäller författarskapets kris. Så ja, jag känner igen mig väldigt mycket i insikten. Om jag får leva tills jag blir kanske 80. Med lite tur 85. Så jag har ungefär, det tar ungefär 3-4 år för mig mellan varje roman. Och nu kommer min 5:e roman i höst. Om man då räknar framåt så räcker inte åren till alla de idéer jag har. Och om man sen då tar med i beräkningen att ja, mina idéer blir större och större för varje gång. Dels kanske för att man, som du säger, vill komma ut med den där romanen som slår alla med häpnad och liksom knockar hela världen. Ja, men det är väl klart man vill. Skulle man tappa den drömmen, även om den aldrig slår in, så tror jag inte man skulle orka skriva. Men också tror jag för att man skaffar sig ändå någon form av hantverksskicklighet på vägen. Man blir kapabel att skriva större berättelser för varje berättelse man har försökt att skriva. Jag känner att de idéerna växer, men de växer också i en takt som jag hoppas att jag kan hantera, eller tror att jag kan hantera varje gång jag ger mig på det. Men det innebär att det kanske blir 6 år mellan böckerna då, om jag ska hinna. Och då är det för få år och för många bokidéer. Så då hoppas vi på gentekniken, helt enkelt.
Jag blir ju hyperstressad nu utav det här sättet att räkna på. Jag har aldrig tänkt på det här sättet, men för jag är lite hypokondrisk av mig, särskilt när det kommer till, jag blir liksom sällan liksom tänker att jag ska bli förkyld eller något sånt där, men jag tänker alltid att jag ska få en hjärtattack. Så jag tittar mig alltid om efter defibrillator och sådana saker när jag kommer in någonstans. Och det här förkortar ju ens liv, liksom det bara krymper ju för varje mening du säger nu, liksom hur många böcker hinner man skriva, och så var det bara tjoff, 3 böcker och sen är man död.
Ja, jag är ledsen om jag har traumatiserat dig, men då kan vi dela det traumat från och med nu i alla fall.
Nej, men jag kommer ihåg att en gång så pratade vi också om det här när man tittar i andra författares böcker, ni vet, på den här listan på tidigare utgivning som är i början.
Det är bland det första man tittar på.
Ja, och då tittar man ju och räknar hur många år det är mellan de olika böckerna. Oj, här var det 5 år emellan. Undrar vad personen gjorde här. Oj, 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 en bok varje år. Fy 17. Och då när vi pratade om det här ett avsnitt så satt du som ett frågetecken och bara, jag förstår inte vad ni pratar om.
Jag har till och med förträngt att ni tänkte så här. Jag tycker det är minst lika läskigt som det här andra faktiskt.
Ja, men det är ju så, det är så man tänker. Jag kan tänka på Kerstin Ekman som är lite våran husgud. Hon fyller 91 i år. Hon kom ju med den här Min bokvärld, eller vad den heter. Var det förra året? Alltså, men det är ju en nåd att stilla bedja om att kunna skriva böcker när man är 90 liksom, eller att ens bli 90. Men, nej, men jag kan bli skitstressad av när jag börjar försöka räkna ut hur många böcker man ska hinna skriva. Jag tycker att det är lite obehagligare än att tänka jag har bara x antal år kvar att leva. För det är så abstrakt att leva. Ja, vad ska jag göra? Men skrivandet är ju hur mycket kommer jag ro i land?
Men sen kan man tänka sig att man kan inte heller titta allt för mycket på äldre författarskap när de har gett ut en bok om året runt 60-70-talet. För det finns ju nästan ingen författare som får ge ut så mycket böcker. Det kanske Björn Rane lite möjligtvis då. Nu. Men det är få som gör det. Så att det, där kan man ju luta sig på mot lite.
Men kan inte ni känna er lite avslappnade också utav att bli lite äldre? Och nej? Utav att liksom, man behöver inte känna samma press på att man ska göra saker. Det man kommer
men
in
har,
sorts...
har du inte lyssnat? Det är nästan ingen tid kvar, Mattias.
Jo!
Nej, men jag håller helt med om den här bilden när man börjar räkna efter hur många fler böcker hinner man egentligen då skriva om man inte ökar takten rejält, vilket jag planerar att göra då. Så kanske man måste sålla lite mer bland idéerna. Det skulle ju kunna leda till att man skriver bara bättre och bättre böcker för eftersom man liksom sållar bort alla dåliga idéer. Men jag vet inte, jag undrar lite grann vad ni tänker om det när det gäller andra författarskap. Kan man se när författarskapen liksom i sig börjar gå in i en slags kvalitativ medelålder? För det var det jag började fundera på när det gäller en del jämnåriga författarskap, inga namn nämnda. Kan jag ändå tycka att det här är en författare som skriver bra böcker, men nu börjar det komma böcker som är lite svagare eller som är lite... Men nu börjar det komma en upprepningar av tema. Jessica ser ut som att hon förstår inte alls vad jag menar. Och där kan man ju också se i författarskap som har pågått väldigt länge att här är det väldigt mycket upprepningar och nästan en uttunning. Kerstin Ekman är ett bra exempel på Löparvarg som är ett exempel på, tänker jag, där liksom författarskapet får en slags koncentration. Liksom. Man känner igen alla teman, men det är en väldigt kort bok och den är väldigt liksom, fokuserad. Men det är inte så att hon har skrivit en annan sorts bok än tidigare. Liksom.
Nej, och sen skrev hon den här som heter Tulleas liv som jag inte alls var särskilt förtjust i, så att det kanske inte...
Men då hon har ju varit väldigt produktiv. Så att, men jag tycker i vår generation så börjar jag ändå tycka kunna se att det kommer böcker här i författarskap som man har sett en utveckling i som ja, men här, det här var en till.
Men nu blir jag ännu mer nervös att jag ska börja bli dålig också. Det är ju det sämsta av två världar är att man inte hinner skriva och att det blir sämre.
Men vi gjorde ju för inte så länge sedan så gjorde vi ett avsnitt om Bret Easton Ellis senaste roman som heter Skärvorna, där vi intervjuade den svenska översättaren Johan Nilsson. Han är väl inte riktigt våran generation, han är ju äldre än vi alla. Men
mycket, mycket äldre.
Mycket, mycket äldre. Ganska mycket, lite äldre Martin
kanske
skulle jag säga.
Ja.
Men min upplevelse i alla fall, han är ju väl kanske mest känd för romanen American Psycho. Och jag upplevde som har läst en del, inte allt, men en del Bret Easton Ellis, att Skärvorna som kom nu var en sorts... Alltså, jag fick känslan av att det är den här boken han har försökt att skriva hela tiden. Att de tidigare böckerna är olika sätt att angripa samma ämne, olika sätt att försöka gestalta vissa processer. Och alla de böckerna, ja men de är ju bra. Men det är som att i Skärvorna så fick han med allt och lyckades hantera det. Det skulle jag säga är det bästa exemplet jag kan komma på av ett författarskap som liksom faktiskt når sin essens så sent i livet. Och det måste jag säga, det får mig att känna mig trygg. Där känner jag tröst. Så kan det gå. Sträva på, Jessica. Sträva på.
Nej, men jag tänker att han inte bara finner sin essens. Det här är nog hans bästa bok, i alla fall av det jag har läst av honom, tänker jag. Så det ger ju hopp. Det finns ju sådana författarskap. Jag tänker också på, jag nämnt honom förut, men Kjell Espmark som skrev sina bästa diktsamlingar efter han fyllde 80, dog för något år sedan kanske. Skrev jättefina diktsamlingar upp 90-årsåldern. Liksom. Det är fantastiskt. Men jag tänker också på författarskap som snarare istället för bara gå så eller så, så finns det någon som går så här ganska mycket. Och nu kommer jag nämna ett namn. Jag ber om ursäkt. Men, nej, men jag tänker på Lars Anderssons författarskap som dels ett författarskap som han har gett ut väldigt olika sorters böcker. En del skriver han på dialekt. Han några historiska deckare. För några år sedan kom någon så här med samtidsroman. Och det tycker jag är ett författarskap. Jag gillar hans böcker som också rymmer svagare och starkare böcker, men som hela tiden kommer överraska med något nytt. Och han debuterade som poet för några år sedan. 68 år gammal, tror jag. Så det är lite hopp, Mattias.
Nu har podden blivit en tröst, en terapisession för Mattias.
Men jag känner mig ganska tillfreds med att vara medelålder, skulle jag nog ändå säga. Jag känner inte att jag har gått vilse i någon dunkelskog, utan tvärtom att det är ganska skönt att ha kommit hit. En viss ro har infunnit sig, tänker jag. I ett behov av att skriva en väldigt massa tidigare, så känner jag att jag inte har riktigt det behovet längre. Jag känner inte heller att jag måste producera en massa böcker framöver och tänka på hur många jag ska hinna med och sånt där, utan snarare så kan jag vila och hålla på med mina små projekt lite mer sådär. Ni men, ser helt upprörda ut nu, ni rycker i armarna på er.
Ja, men vi andra som väntar på att du ska skriva, Mattias, tänk på oss. Vad fasen? Ja, nej, det var ju jätteskönt att du känner dig avslappnad, men jag väntar på din nästa roman, så att tjup, tjup.
Ja, det låter inte alls bra för ditt författarskap att du bor bra.
Nej, det är sant.
Men får jag lägga till där, jag tror du klämmer på en fråga där, Elin, men jag ska försöka hålla mig kort. Jag tänker att en sak som har infunnit sig hos mig med författarskapet medelålder, eller i och med att jag är medelålders och är författare till yrket, som jag är väldigt nöjd med, som känns väldigt positiv och skön, det är att jag, när jag sitter och skriver, alltså innan en bok har kommit ut, jag sitter och skriver färdigt en roman nu som ska komma ut i september. Och under den här fasen så har jag tidigare alltid varit väldigt påverkad av boken ska komma ut, det ska bli marknadsföring, den ska bli läst, eller den kanske ska bli läst, den ska recenseras. Panik, panik, panik. Och det har gjort att värdet av att sitta och umgås med min berättelse har varit helt försvunnet i den fasen. Men så är det inte längre. För nu känner jag så här. Det enda värde som jag säkert vet att jag kommer få ut av att skriva den här boken, det är mitt umgänge med den här texten. Det är varje timme när jag sitter med mina älskade galna karaktärer som reser på vindlande resor genom Europa. Och jag får följa med dem och jag får vara inne i huvudet på dem. Den fasen kommer snart vara slut. Då kommer boken att bli en produkt. Och det, ja, jag är färdig. Jag kommer känna att jag har liksom, att jag är klar med någonting. Det kommer kännas jättebra. Men det kommer ju också vara en förlust. För då är ju den världen klar och stängd. Och det är väl en av få saker som jag känner att jag har lärt mig. Värdera nu. Kom ihåg. Det är du och texten. Det är det enda värdet som du vet att du kommer att säkert få med dig.
Ja, bra. Ja, håll med. Jag har ju, hade du något? Nej, jag tänkte om jag har ju förberett ett litet quiz till er som handlar om skrivandet och medelålder. Men jag tänkte att för att kunna dra det här så var jag också tvungen att kolla upp det här. Ja, men när inträffar medelåldern egentligen? För det har lite grann med den här quizen att göra.
Och nu har vi ju då två medelåldrar att förhålla oss till. Så är det författarens medelålder, författarskapets medelålder eller människans medelålder som du nu vill komma åt?
Ja, men nu har jag mer gått på den här liksom konventionella, att det är författarens då. Jag tycker det är lite tråkigt, men för att det här ska funka så måste vi göra så. Men jag kollade lite grann på Wikipedia och då står att medelåldern är levnadsålder mellan ungdom och ålderdom. Ja, det är bra. Och det har gjorts många försök att definiera liksom, definiera medelåldern. Vanligtvis anses den inte för mellan 40 och 60 år enligt Collins Dictionary. Oxford English Dictionary säger något senare, 45 till 65 år. US Census menar 45 till 65 år. Samhällsvetaren Erik H. Eriksson menar 40 till 65. Enligt Stora familjeläkarboken är övre medelåldern, som Mattias är väldigt intresserad av, vet jag pratar mycket om det, 50-70 år, då vissa sjukdomar brukar uppträda allt oftare. Det låter hemskt för de som ska fylla 50 i år. Inga namn nämnda. Och så finns en SIFO-undersökning som säger 45-50. Ja. Så det är lite så här flytande var gränserna går.
Vi är väl där kan man säga i alla fall. Det råder ingen tvekan om.
Det råder
vi
det ingen
som sitter
tvekan
här
om att vi
befinner oss djupt inne i
Men i SIFO-undersökningen så var medelåldern mellan 45 och 50. Alltså den är bara 5 år.
Ja, det är väldigt kort faktiskt.
Så det är ungdom fram tills dess och sen är det 5 år är det medelålder och sen är, det, är man typ äldre och så...
Ja, äldre och äldre. Ja. Nej, men den här quizen går ut på att ni ska gissa om författaren skrev det här verket, jag ska nämna, före, i medelåldern eller efter medelåldern.
Hoppla! Mm. Mm.
Så det var därför var det riktigt viktigt att få reda på gränserna här, va? Mm.
Okej, men vems medelålder är det då vi ska pricka in här då? Nu får du välja någon av dina källor.
Ja, nej, men det...
Vad säger vi att gränsen är då? 45-65?
Ja, 45-65. Ja. James Joyce, Ulysses.
Inte medelåldern.
Ja, före, efter eller under medelåldern?
Under medelåldern.
Före.
Alltså jag har läst jättemycket litteraturhistoria, men jag har en sån här hjärna som suger i sig saker och sen försvinner det liksom när jag tycker att jag är klar med det. Så jag får gissa helt enkelt. Mm, jag tänker att det är en medelålders roman. Slut.
Han är född 82, boken gavs ut 22. Så 40 var han då. Så att det är inte enligt den här våran gräns 45 där. Så innan Mattias.
En bedrift skulle jag säga, att skriva det verket vid 40 års ålder.
Ja, även i 50 års ålder. Virginia Woolf, ett eget rum.
Hon dog ju ung.
Mm. Nej, det gjorde hon faktiskt inte. Hon dog faktiskt inte ung.
Hon kanske inte var ung, men hon dog
jag
för egen
hand. Att hon skrev den när hon var i medelåldern.
Och när är man ung egentligen då, Martin?
Det är en annan podd. Kan vi vänta?
Ett eget rum. En bok som diskuterar ett skrivande liv i förhållande till resten av livet.
Alltså, försöker du
jag försöker att prata mig fram till ett svar här. Jag säger också att det är en medelålders kvinna som har skrivit den.
Hon är faktiskt född samma år som James Joyce, 1882. Och den här kom ut 1929, så hon var 47 år. Och hur gammal skrev då Dante Alighieri den gudomliga komedin före, under eller efter medelåldern?
Innan.
Oj, vad du lät säker. Alltså det var ju... Jag googlade ju på det här igår, men inte just på det. Nej, vi säger medelålder. Jag drar till med det.
Jag säger pass, jag har inte en susning.
Alltså, den gavs ut under en ganska lång period. Mellan han är född 1265.
1265
kanske. 1307 gavs första delen ut. Och sen 1321 sista då, enligt Wikipedia. Så att från 42 års ålder så gavs den ut. Så både före och under kan man säga. Helt enkelt.
Men då var han 35 år 1300 när han befann sig till mitten på vår levnadsvandring. Vi får också tänka på att den medeltida livslängden möjligen och den medeltida medelålderskrisen kanske inföll. Ja, vem vet.
Precis.
Något annorlunda än nu.
Ska jag ta några till?
Ja.
Ja. Karin Boye, Kallocaine.
Det tycker jag känns som en yngre roman. Ja,
före skulle jag säga.
Mm, skulle jag också säga.
Alltså, man kan ju säga att hon faktiskt tyvärr dog före. Han kom in i medelåldern. Hon är född 1900 och boken kom ut 1940 och hon dog 1941. Harper Lee, att döda en härmtrast, som den numera heter i den senaste översättningen.
To kill a mockingbird.
Efter.
Hon är ju jättegammal nu om hon fortfarande lever. Mitt i. Nej, men medelålder. Jag säger medelålder.
Före då?
Hon var 34. Och det var alltså den enda bok som Harper Lee gav ut. Toni Morrison, De blåaste ögonen.
Och hur tidigt var den i hennes författarskap då?
Mattias, du kan det här egentligen.
Jag sitter och räknar, men det hjälper inte.
När är hon född?
32.
31.
Fan. Och den kom 73.
70.
Så var det avklarat.
Hon har 39 år, men det här är hennes debutbok. Så det är en ganska sen debut. Här kommer en, kanske inte riktigt lika mycket klassiker, men Elsa Johanssons första bok i serien om Nancy, Glasfåglarna.
Ja, men efter.
Hon debuterade ju på, jag höll på att säga ålderns höst, men hon debuterade ju som äldre, så efter medelåldern.
Hon debuterade när hon var 40. Med brorsan har en vevgrammofon, och den här första boken om Nancy kom då 60, när hon var 65 år. Hon lever fortfarande.
Ja, och jag trodde det var, jag trodde att den serien var hennes debut.
Nej, nej, nej.
Men
nej,
visst är den, inte, är det inte poesi den första, va? Brorsan hade vevgrammofon.
Jo, det är en diktbok. Ja, hon har skrivit jättemycket. Torgny Lindgren, Ormens väg på Hälleberget. Mm, den är klurig.
Under.
Före.
Jag säger efter och bara för spridningens skull.
Ja, men på gränsen kan man säga. Den kom ut 82, då han 44 år. Sista. Barndomsskildringen Nässlorna blomma, Harry Martinsson.
Under medelåldern, säger jag då.
Jaha,
det är då vi, det är då vi ser tillbaka på barndomen. Mm. Ja, jag säger också under.
Visserligen. Sen tycker jag att den känns ung på något vis, men jag kan inte placera den i tid överhuvudtaget. Ni säger under båda två. Då säger jag före, bara för att vara motvals.
Ja, men Jessica rätt. Han är född 1904. Den här kom ut 1935. Han var 31 år.
Mm. Han började titta tillbaka tidigt på sin
gammal
barndom.
Gammal ung. Ja. Så är rätt nu.
Jag vet inte.
Nej.
Men i det här tycker jag att det finns någonting som är jätteintressant då, utifrån att jag inte har så bra koll på årtal och grejer generellt sett. Men det finns ju författare, jag kommer att tänka på Stig Dagerman också nu när du nämnde Harry Martinsson. Det finns ju författare, det finns säkert massa samtider också som jag inte kommer på just nu, som när de fortfarande är i mitt tycke väldigt unga har skrivit romaner, har skrivit böcker om känslor och processer som för mig absolut inte var tillgängliga att skriva om när jag var så ung. Liksom. Och det är nästan lite, alltså för mig har det, jag tycker att det finns ett geni i det. En form av geni. Liksom. Att kunna ta ett sånt grepp om livet innan man är 30, det tycker jag är helt otroligt. Så ja, grattis till dem är väl det enda jag vill säga.
Men är det inte då man nästan börjar tro på reinkarnation eller något sånt där, när en 20-åring har ett sånt liksom emotionellt djup?
En gammal själ i en yngre kropp, ja. Kroppen och själen intresserar ju mig väldigt mycket just nu i med den bok som ska komma ut i hösten. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror inte på reinkarnation.
Nej, du behöver inte svara på det.
Nej, jag alltså, det var bara det att
man kan bli så oerhört fascinerad och, utav människor som är så unga och som har så mycket erfarenheter och så mycket men djup i sina känslor och så där, redan som 20-21-åringar, 22-åringar och så där, och har liksom kunnat förstå så mycket utan att ha varit med om speciellt mycket egentligen.
Vad händer med deras medelålders? Alltså vad händer med deras, när deras författarskap liksom, var pikar det då? Pikar det först? Går det bara ner för sen då? Eller hur liksom?
Många dör ju av olika skäl inte jättesent i sina liv där, så att det finns väl någonting sorgligt i det.
Samband.
Det är ingenting jag är avundsjuk på, kan jag säga. Det blir fantastisk litteratur, men jag är ju väldigt glad att jag hade en 20-årings själ när jag var 20. Och inte en 50-årings. Jag tror att det finns ganska mycket sorg i de människorna. Oj, nu blev det plötsligt väldigt djupt här. Nu får jag akta mig.
Ja, nej, men jag tänker just Stig Dagerman som vi pratar om delvis är ju det ett typiskt exempel på som dog så ung. Han slutade ju skriva även väldigt tidigt. Ja. Ja, kan vi vända riktning här?
Förlåt, det är alltid
nu
jag
tycker
som
ni att ni har grävt ner er i. Nej, jag tycker att jag tycker högt och lågt är helt okej. Okay. Det handlar ändå, vi började ändå liksom med nedstigningen i helvetet, så att jag tycker att allt annat är väl bara.
Och ni var ju ganska snabba med att dra in döden i alltihopa också, tycker jag faktiskt. Så.
Men det är svårt, Mattias, att prata om liksom medelåldern utan att nämna det där som gör att det är medel. Vad är det vi är på väg? Det finns ju ett slut. Det är det vi måste se i vitögat. Jag är ledsen att säga det. Hjärtstartaren finns här ute, men ja. Nej, ni tittar på mig nu och väntar på att jag ska slänga ut en briljant fråga. Jag tittar på er och tänker,
Kan någon säga
ett
någonting?
Briljant svar.
Ja, precis.
Jag kan säga en sak, men jag kan inte lova att den är briljant. Men om man ska försöka vända stämningen lite då. Vi hade ett avsnitt för inte så länge sedan där vi pratade om tacksamhet. Och det slår mig här nu att jag har även dagar, man har olika dagar, det har vi alla. Och privata Jessica har olika dagar i privatlivet. Författaren Jessica har i sanning olika dagar i författarskapet. Men det finns vissa dagar när jag kan tänka så här. Jag har skrivit 5 romaner. Jag har fått träffa jättemånga läsare. Jag har kunnat vara författare under, alltså yrkesmässigt under många år av mitt liv. Jag skulle kunna sluta nu och ändå känna att jag har gjort en stor bragd. Att jag har gjort någonting väldigt stort i mitt liv. Jag skulle kunna byta bana, jag skulle kunna göra någonting annat. Resten av mitt liv skulle kunna bli psykolog, tänker jag ibland. Kanske trädgårdsmästare. Sen så skulle jag naturligtvis... Vad skrattar du åt? Sen så skulle jag naturligtvis fortsätta att skriva i alla fall. Men det här med liksom, hur många böcker kommer jag hinna ge ut? Kommer jag få lov att vara med? Marknaden ändras. Och vi pratade någon annan gång om att det här medelåldersskiktet. Författare som har skrivit några böcker. De är inte unga och heta längre. De är heller inte så pass gamla så att det börjar bli lite coolt. Att man är så, liksom, så gammal och fortfarande skriver böcker. Håller fortfarande typ. Vi är också ganska oattraktiva har vi pratat om i något avsnitt. Vi är inte de som förlagen skriker efter riktigt. Och jaha, hon igen. Jaha, han igen. Jaha, en till. Jaha, 45 liksom. Och då kanske man får tänka att ja, men jag fick vara med väldigt länge och jag har haft väldigt roligt. Elin, du hatar mig nu, jag säger det.
Men jag älskar det, för det var precis detta jag menade. Att det är liksom en viss tillfredsställelse och en viss tacksamhet infinner sig över det man har gjort och det man har fått göra. Och ett lugn över att kanske inte behöver stressa över att göra ännu mer. Liksom.
Men vad är det med er?
Jag kanske också ska bli, vi kanske ska bli trädgårdsmästare ihop, vem vet.
Jag är för tacksamhet. Jag är den första att prata om att det är härligt att känna att man får lov att vara med och får lov att göra det man gör. Det är helt fantastiskt. Nu sitter vi här, det är också helt fantastiskt. Men liksom, I want more!
Nej, men jag tänker att det som driver mitt skrivande överhuvudtaget är otillfredsställelse snarare. Alltså att jag tänker att varför ska jag känslan av att jag inte har skrivit mina bästa böcker än? Annars finns det ingen anledning att hålla på. Det är ju det som driver mig att vilja skriva en bok till.
Men kan inte de två drivkrafterna så att säga samexistera? Jag har skrivit en massa böcker och jag tyckte att de blev bra. Och jag kan skriva fler. Och de kanske blir ännu bättre, vem vet? Jag känner mer och mer att jag börjar så här hänga på Mattias lag här faktiskt.
Ja, och jag, vi bildar
ett team. Han skriver ju inte någonting.
Men vi kan bilda ett litet team här. Och så jag blir ju jättekonfust. Vadå, nu ska jag skriva min bästa bok. Jag har inte skrivit min bästa bok än. Vad
är det för ambitioner? Drivkraft? Har du inga ambitioner, människa?
Jo, men... Jag tänker att jag vill fortsätta utvecklas och skriva någonting som är det här jag inte skrivit tidigare. Nu vill jag skriva på ett nytt sätt eller nå teman som jag inte har nått tidigare eller lyckas formulera någonting som jag kände att men det där lyckades jag inte nå i mina tidigare böcker, men nu kan jag göra det. Eller det här området har jag inte varit inne och skrivit på, eller det här sättet eller i den här formen. Jag tycker det finns massa saker som jag känner att det här skulle jag vilja hinna göra.
Jo, och jag känner samma sak. Och som sagt, det finns olika dagar. Det finns olika dagar när jag känner shit. Jag kommer inte hinna. Och andra dagar så känner jag faktiskt, jag är ledsen, men jag har ändå en sån zen i mig. Ibland så känner jag att det finns nya höjder som jag vill nå. Och det kanske jag gör. Eller så gör jag det inte. Eller så står jag i en trädgård och odlar rosor tillsammans med Mattias och livet är peachy.
Plantpsykolog.
Bygger saker på er bakgård tillsammans, kan ni ju göra.
Ja, men känner igen vad jag säger, Elin, där ändå. Att det finns en känsla av att det finns mer som jag skulle vilja skriva.
Ja, men det är väl därför jag blir stressad av att tänka på det och kanske helst undviker att räkna på hur många år, om man nu får vara frisk etc. etc. Hur mycket tid det är kvar och hur lång tid... tar att skriva en bok. Och, men, ja, men exakt, att jag vill ju göra mer saker. Och det handlar ju inte om så här att jag vill producera för producerandets skull. Det är ju skitsamma, men skriva, alltså utforska mer. Det är ju det jag är här för att göra.
Men alltså det är inte så att jag vill sluta skriva och inte känner någon liksom begär efter att göra det och har en massa frågor och teman och saker som jag vill utforska. Men vad jag bara var lite ute efter är att för min del i alla fall så har det infunnit sig ett annat lugn. Om det, och kanske tvärt emot vad ni verkar känna då. Va? Att tidigare hade jag en mycket, mycket större liksom någon sorts stress eller press eller ett behov av att producera väldigt mycket, medan nu så har jag liksom ett lugnare förhållande till mitt skrivande som jag tror hänger ihop med att jag har blivit äldre och helt enkelt känner inte det här brådskan att jag måste hinna göra så här många till innan det eventuellt är slut eller något sånt där, utan snarare ja, men det kanske blir någonting mer eller det kanske inte blir det och sådär. Det är någon stillhet kanske som har infunnit sig.
Nej, men jag skulle kunna skilja på det lite grann mellan alltså, produktionsförhållandena och själva produktionen. Så att säga. För att i skrivandet kan jag känna ett lugn när jag väl har tid att skriva. Men däremot så behöver jag ju göra en massa andra saker för min försörjning. Alltså vara någon slags liksom, kulturarbetare som har en blandekonomi som måste gå ihop på olika sätt. Och det kan jag ju bli lite stressad över att den här tiden att ägna sig åt skrivandet inte finns. Sen kan jag ju känna kanske liksom, lite mer lugn i att ja, men jag har skrivit ett antal böcker, det kommer förmodligen gå att skriva en bok till. Det kan jag känna igen i att jag kan förlita mig på. Så. Men, och utifrån det då vill jag kanske utmana mitt skrivande. Så.
Ja, okej, nu börjar vi borra i det här och nu har vi inte så lång tid kvar, så så kan det bli ibland att man börjar prata en enda och så kommer det intressanta stund innan man, strax innan man ska sluta. Men för att nu när du formulerar det så där så håller jag med dig också och dig. Men jag tror att våra slutsatser kanske är lite olika. För att jag känner så här att när jag börjar tänka på min blandekonomi som kulturarbetare, att jag måste ge ut böcker, alltså jag måste skriva böcker, sen måste de bli utgivna. Det är problem ett, hinder ett, liksom få dem utgivna. Sen så ska de också få marknadsföring och bli lästa och sälja. Och när jag tänker på de sakerna, då tänker jag, helvete, 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 ursäkta språket. Men mitt sätt att hantera det är att försöka komma till, ja, går det inte? Händer inte det som måste hända efter att jag har lämnat berättelsen? Händer inte det? Nej, men då får jag göra någonting annat. För jag kan inte göra så mot mitt eget inre skrivande, mot min inre skrivande människa. Jag kan inte tvinga henne att leva under sådana förhållanden om det blir så jobbigt så att jag tänker mer på det än lyckan att få fantisera helt enkelt. Och sen vet ju inte jag om det skulle gå. Vem 17 vill ha en 45-46-åring som ska liksom omskola sig och försöka söka jobb? Det skulle säkert gå jättedåligt. Men för att stå ut i vardagen, så är det så min kalkyl ser ut. Jag skriver en bok till. Går det inte, visar det sig att nej, men här, nu sinar det liksom. Nej, men då ska mitt skrivande få vara i fred. Jag ska ha det för mig själv och så ska jag försörja mig på någonting annat. Jag vet inte om den ekvationen kommer att gå ihop, men det är så jag tröstar mig.
Men blir det på ett positivt sätt också att du tänker, ja, men nu, det här är kanske sista chansen att det också gör någonting med att du lägger ner väldigt mycket i den boken?
Alltså jag tänker på varje bok som den sista boken medan jag håller på med den. För att jag bränner ju allt jag har och allt jag är ända in i kaklet. Och jag älskar att göra det, fastän det är väldigt utmattande. Men jag har väldigt svårt att tänka på nu liksom någonting som finns efter nästa bok överhuvudtaget. Det är faktiskt ganska tomt. Jag föreställer mig mitt liv efter den 4 september när boken ska komma. Nej, men det är bara blankt. Alltså jag vågar inte, jag kan inte ens tänka på det liksom.
Men då har du människor omkring dig som kan säga att så där var det ju förra gången också.
Eller hur?
Så här gör ju du jämt. Och jag har ju hört dig prata om andra saker. Jag väntar ivrigt på att det där lugnet ska infinna sig så att du får rasa av dig lite. Boken kommer. Jada, jada. And then kan vi gå vidare in i nästa.
Vi kan hoppas det.
Ja då.
Och då går vi vidare in i ålderdomen.
Yep. Precis. Precis.